Vi ska börja i Jeremias 9:e kapitel. Verserna 23 och 24. Jeremia 9 och 23. Så säger Herren: den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Det är alltså det viktigaste i livet. Att lära känna Gud. Ska man berömma sig av något, så ska man berömma sig av, inte att man känner honom, men att man har förstått att detta är det viktigaste. Man kan ju alltid undra vad det är för skillnad mellan att vara vis och att ha förstånd till att lära känna Herren. Det har jag faktiskt grunnat lite på vägen hit, men jag kom ingen vart. Så att om någon har något bra tips så tar jag gärna emot det. Men i vilket fall? Till sådana har jag behag, säger Gud. Det är alltså det ytterst som gläder honom. Att behaga Gud. Utan tro kan man inte behaga Gud. Det har vi stavat på länge nu i Hebreerbrevet 11 och 6. Vad vill då tro säga? Jo, att ha förstånd till att lära känna Herren. Att förstå att det är det hela går ut på. Det är pjäsens mening. Livet har en mening. Och det intressanta är ju att den meningen finns inte inbyggd i det du uträttar. Utan det som behagar Gud, det är på något sätt vår villighet, vår inställning just emot detta att lära känna honom. Att så att säga i alla livets skiften vara inställd på frågan: på vad sätt kan detta bidra till att jag lär känna Gud? Jesus återkommer ju till det där i sin överste prästerliga förbön. Johannes 17:3, och det uttrycket är ju ofta väl bekant och väl citerat. Där Jesus säger så här: och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Det kan väl betyda så mycket på en gång. Att det är det vi kommer att syssla med i himlen, så att säga. Det är det vi kommer att prata om. Då behöver vi inte längre tala om våra sjukdomar, utan då kan vi tala om vem Herren är. Bara en sån sak. Det blir ju underbart att slippa prata om sig själv. Paulus antyder för oss att detta är det eviga livet. Vi går till första Korinthierbrevet 13. Så kallar vi ofta det kapitlet för kärlekens höga visa. Och gärna det. Men det Paulus håller på med i ett lite större sammanhang här, det är ju faktiskt att undervisa om andens gåvor. Och han talar framför allt om att man kan använda nådens gåvor utan att det är någon nåd bakom. Vi kan tala människors och änglars språk och ändå inte ha kärlek. Vi kan profetera utan kärlek. Vi kan flytta berg utan kärlek. Och så vidare. Och sen talar Paulus lite grann om att gåvorna, också gåvorna, är begränsade. Kunskapen är begränsad, den profetiska gåvan är begränsad. Och så börjar han tala om det fullkomliga. Det som är kärleken och på samma gång detta att känna Gud. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, säger han i 12:e versen. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Vad är det som gör att gåvorna är begränsade? Vad är det som gör att å andra sidan att gåvorna finns där? Jo, det är detta att vi på något sätt ändå kan lära känna Gud. Gåvorna blir begränsade, de blir ofullkomliga. Vi blir ofullkomliga i vårt utövande av gåvorna därför att vi känner Gud så dåligt. Men vi är lovade att det ska komma en dag då vi känner Gud fullkomligt. Då behövs inte gåvorna längre. För gåvorna är ju delvis till för att uppenbara vem Gud är. Alla blir inte helade. Men när någon blir det så uppenbaras det ändå vem Gud är. Johannes första brev, 4:e kapitlet, 7-8 verserna. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Ja, lider du brist på kärlek i ditt liv? Så är vägen framåt inte den att du bestraffar dig själv och säger jag är en dålig kristen. Utan vägen framåt handlar mer om att du säger dig jag måste ännu mer lära känna Gud. Det är min önskan. Därför att när jag lär känna honom som är kärleken, då kommer jag att förvandlas. Och det här är ju vår utgångspunkt. Så här långt är det inte svårt. Detta har vi i regel klart för oss när vi kom. Det tror jag alla hade. Men nu kommer ju problemet. På sig själv känner man ju andra, som det heter. Och det är ju ett väldigt vist och sant ord. Men hur ska jag, fattig, syndig människa som är synd född i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit mot dig. Hur ska jag kunna lära känna Gud? Han som är så annorlunda mot mig. Om ni lyssnar på Radio Ellen, brukar ni göra det? Det händer att ni gör det. Ja, av rent kuriositetsintresse tycker jag ni ska göra det ibland. Jag hörde för ett tag sedan en kvinna som sa det att kvinnan kan inte bli fri från sitt slaveri för en foster kan utvecklas i provrör ända fram till dess de är fullgångna. Ja. Men i Radio Ellen brukar man få höra detta att karar kan aldrig förstå kvinnor. Och det kanske är sant. Ingen har ju varit både man och kvinna på riktigt. Utan vi karar kanske går omkring och tror att vi förstår kvinnorna. Och kvinnorna kanske går omkring och tror att de förstår sig på karar. Men eftersom ingen har varit i båda lägren så kan ju ingen veta riktigt om vi förstår varann eller ej. Eller om vi bara tror att vi gör det. Hur ska det då inte vara med Gud? På sig själv känner man andra. Det är faktiskt ingen dum tanke. Hur ska vi då lära känna Gud? Det kanske inte är så enkelt som det ibland framställs. Att vi läser som det står och gör som det står, så blir det som det står. Det är kanske inte alldeles säkert att det är en sann utgångspunkt. Vi ska lyssna lite grann till vad Jesus har att säga i detta ärende, Matteus 13 och 10. För där säger han något som vi helst hoppar över. Och det tycker jag alltid är spännande med det som vi hoppar över. Lärjungarna kom fram och frågade honom: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han ska få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: ni ska höra med era öron men inte förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat, de är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Det brukar ibland kallas för andlig kapitalism, det här avsnittet. Den som har skall få, och det är överflöd. Och den som inte har, från honom ska tagas också det han har. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Andlig kapitalism. Innan vi drar en så drastisk slutsats så måste vi förstå att alla hörde ju samma budskap. Och Jesus säger att några kommer att förstå det här och därmed bli berikade. Andra kommer att undra: vad menar han? Och gå därifrån irriterade. Ingen går likgiltig därifrån. Och det ska vi förvänta oss när vi verkligen förkunnar Guds ord. Att ingen går likgiltig därifrån. Somliga dras närmare Gud och andra stöts bort. Men alla befinner sig i rörelse när Guds ord kommer i rörelse. Det är mycket biblisk tanke. Vi ska kolla lite grann med några texter. Vi kan ju börja med Lukas andra kapitel. Och konstatera att det inte bara är Guds ord som har den här egenskapen, utan Gud själv har den egenskapen. Lukas 2, verserna 34 och 35. Det är barnvälsignelse på gång på templets förgård. Gamle Simeon är välsignaren, och det står så här: och Simeon, det heter han numera, välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det är alltså inte en slump vilka som dras närmare och vilka som stöts bort, utan detta är på något sätt en effekt av att människans innersta tankar kommer i dagen. Hebreerbrevet 4:12 är ju ett välbekant textställe i sammanhanget. Och där sägs precis detsamma. Fast nu inte om Jesu person utan om Guds ordet. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Vi lyssnar till Paulus också, andra Korinthierbrevets andra kapitel. Från 14 till 17 verserna. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade. Av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord. Nej, jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. Gud för mig alltid med i Kristi triumftåg. Betyder det att Paulus säger att det alltid går bra för honom? Nej. Det gör det inte alltid. Inte efter mänskligt mått. Bilden är hämtad ifrån dåtidens romarrike. När någon härförare hade varit ute någonstans och vunnit en seger så hade han ett triumftåg i Rom när han kom tillbaka. Och då satt han på en triumfvagn. Och ni vet, bak till på den där triumfvagnen så stod en slav och viskade i triumfatorns öra: betänk att du är dödlig. Och i lång gåsmarsch efter triumfvagnen så gick ett antal slavar som triumfatorn hade med sig ifrån det nyligen ockuperade landet. Nu är det så att Jesus sitter på triumfvagnen och Paulus går efter. Han för mig alltid med i sitt triumftåg. Han har övervunnit mig. Men där jag går efter hans triumfvagn så är jag ju ett vittne om att han har övervunnit mig. Alla kan ju se att han har vunnit en seger över mig. Så att när jag går fram där bakom hans triumfvagn så luktar jag, säger han. Och somliga tycker att det luktar liv. Och andra tycker att det luktar död. Somliga gläder sig åt att han tillhör den store triumfatorn. Och beundrar triumfatorn när de ser honom efter triumfvagnen. andra tycker är att det var ju nesligt att behöva gå där. De ser samma scenario som det alltid heter numera. Och ändå drar man två helt olika slutsatser. Människans innersta tankar har kommit i dagen. Det är ju intressant. Jesus undervisar om Guds rike i liknelser. Och det finns alltså en märklig dubbelmening i det här. Somliga får lättare att förstå. Liknelsen kan ju ibland förklara för oss bättre än abstrakta teologiska begrepp. Men liknelsen kan ju också fördunkla. Man måste ju ändå kunna begripa på vad sätt vad liknelsen ändå syftar på bortanför själva bilden. Hur ser verkligheten ut som bilden avbildar? Och det lustiga är att om man går till det hebreiska språket så finns där ett fantastiskt finurligt ord som betyder liknelse, det betyder gåta, det betyder ordspråk och det betyder auktoritativt tal. Allt på en gång. Liknelse, gåta, ordspråk och auktoritativt tal. Ordet heter på hebreiska mashal. Och det är alltså så att säga egentligen Bibelns grundstruktur. Hela Guds ordet är liknelse, gåta, ordspråk. Alltså koncentrerad vishet om du så vill och auktoritativt tal. Men det är inte klartext. Inte rätt upp och ner. Utan Bibeln är skriven så att våra innersta tankar ska komma i dagen. Och så blir det, oavsett när och hur Guds riket uppenbaras, så uppenbaras inte bara Guds riket utan vi själva uppenbaras samtidigt. Tredje kapitlet hos Johannes. Evangelium. Sextonde versen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan att ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Det ska uppenbaras. Någonting uppenbaras i människan. Vi ska gå tillbaka till Hebreerbrevet 4. För nu verkar det ju lite grann som vi har spårat ur. Vi började med att konstatera att vi hade en viss förhoppning om att Guds ordet skulle hjälpa oss att lära känna Gud. Och så upptäcker vi efter en stund att det lär oss att känna oss själva i bästa fall. Och det var ju inte riktigt vad vi hade väntat oss. Guds ordet uppenbarar våra hjärtans innersta tankar. Och det gör det ju genom att uppenbara Gud. Så fort Guds riket uppenbaras, så uppenbaras vi. Fjärde kapitlet, vi läser från början. Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar. Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som det en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro. Vi däremot som har kommit till tro får gå in i den vila om vilken han har sagt: och jag svor i min vrede, aldrig ska de komma in i min vila. Detta fast hans verk var färdigt med världens skapelse. Ty på något ställe heter det om den sjunde dagen: och Gud vilade på den sjunde dagen från allt sitt verk. Men här heter det: aldrig ska de komma in i min vila. Eftersom det står fast att några kommer in i den, och eftersom det som först fick det glada budskapet inte kom in för sin ohörsamhets skull, så bestämmer Gud på nytt en dag när han så långt efteråt låter David säga idag. Det sker i de redan anförda orden: om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan. Hade Josua låtit dem komma till vila skulle Gud inte efteråt ha talat om en annan dag. Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Det här handlar ju om Israels ökenvandring. Och Hebreerbrevet uppehåller sig ganska mycket vid detta med att under ökenvandringen var det så många som ändå blev främlingar för Gud. Och poängen i det här är detta: gör inte om samma misstag. Och då kanske vi ska gå lite grann till Moseböckerna och se vad det kan ha bestått i. Vad var det som hände? För under ökenvandringen uppenbarades ju verkligen ganska mycket av Guds härlighet. Vi ska gå till femte Moseboks första kapitel. Vi befinner oss nu vid ökenvandringens slut och Mose gör en sammanfattning av de här åren i öknen. Och så påminner han om det tillfället då man hade skickat in spejar i löfteslandet och de kom tillbaka och avgav rapport. Och så står det så här då i 24 versen: dessa begav sig iväg och drog upp till bergsbygden och kom till Druvdalen och bespejade landet. Och de tog med sig av landets frukt ned till oss och avgav sin berättelse inför oss och sa: det land som Herren vår Gud vill ge oss är gott. Men ni ville inte dra dit upp, utan var motsträviga mot Herrens, er Guds, befallning. Och ni knotade i era tält och sa: Herren hatar oss, därför har han fört oss ut ur Egyptens land för att ge oss i amorenas hand och så förgöra oss. Vart ska vi då dra? Våra bröder har förfärat våra hjärtan, ty de säger: där är ett folk större och resligare än vi. Där är städer stora och befästa upp mot himlen. Ja, vi såg också anakiter där. Då svarade jag er: ni ska inte förskräckas och inte frukta för dem. Herren, er Gud, som går framför er, ska själv strida för er, alldeles som han handlade mot er i Egypten inför era ögon. Och alldeles som i öknen, som du har sett, där Herren din Gud bar dig som en man bär sin son, hela den väg ni har vandrat ända tills ni nu har kommit hit. Men trots detta trodde ni inte på Herren er Gud, som gick framför er på vägen för att utse lägerplatser åt er, om natten i eld för att lysa er på den väg ni skulle gå, och om dagen i molnskyn. Det Mose tar upp här, det är att folket hade ju sett kolossalt mycket av Guds godhet. Och ändå när Gud säger, nu ska ni gå över gränsen in i det land jag lovat er. Då när alltså en del av Guds vilja och en del av Guds härlighet uppenbaras, då uppenbaras också människans innersta tankar. Herren hatar oss. Därför har han fört oss ut ur Egyptens land för att ge oss i amoréernas hand och så förgöra oss. Här vaknar nu på något sätt just den här principen att på sig själv känner man andra. Och Mose liksom håller fram det här. Tänk så konstigt det här är, god vänner, säger han. Här har ni nu kommit ut ur Egypten med byte och ingen haltade och genom Röda havet. Och sen har vi gått mil efter mil i ökensanden och ni har överlevat. Konstigt. Och ändå, så fort Herren så att säga talar till er på nytt, så är ni genast där och tänker att han vill förgöra oss. Det har alltså sina sidor att lära känna Gud. Därför att när vi ska till och göra det, när vi så att säga söker en uppenbarelse av den himmelska verkligheten, då kommer också vårt hjärtas innersta tankar och blandar sig i leken. Och slutresultatet blir inte alltid så lyckat. Det är liksom poängen. Vi går till andra Mosebok, till det 20:e kapitlet. Där ges ju de 10 budorden till Guds folk. Och det sker ju under starka basunljud och dån och jordbävning och lite av varje så här. Och så står det så här i 18:e versen. Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget. Och när folket märkte detta bävade det och höll sig på avstånd. Och de sa till Mose, tala du till oss så vill vi höra. Men låt inte Gud tala till oss för att vi inte må dö. Men Mose sa till folket, frukta inte, ty Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska ha hans fruktan för ögonen så att ni inte synda. Alltså höll folket sig på avstånd under det att Mose gick närmare till töcknet i vilket Gud var. Man tycker bara en sån här händelse skulle ju varit som en hjärnskakning så att säga. Hur kan man någonsin tvivla på något när man har sett det här? Ja, men nu kom ju alltså människans innersta tankar upp. Och det hjärtat är fullt av det talar ju munnen. Tala du till oss, Mose, säger de. Men låt inte honom tala, för då dör vi. Och det är ju lite grann det man önskar också. Vi vill hellre kunna säga, åh, det var en väldigt fin predikan du höll. Än att säga efter en gudstjänst att oj vad Guds ord drabbade mig. För då är man ju tvungen att göra något, höll jag på så här. Då måste man ju ta det på allvar. Men om vi kan gå och klappa om prästen och säga, det var en fin predikan du höll. Då är ju allt sammans oskadliggjort. Tala du till oss, Moses, så får vi väl sen ta ställning till om vi ska rätta oss efter det eller ej. Men låt inte honom tala, för då dör vi. Ja, Alltså hjärtats uppsåt och tankar har en lustig förmåga att dyka upp när Gud uppenbarar sig. Nu, vi bläddrar vidare. 24 kapitlet, andra Mosebok. Vi är fortfarande kvar vid Sinai. Och då står det så här. Vi läser från början. Och han sa till Mose: stig upp till Herren, du själv tillsammans med Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel, och ni ska tillbe på avstånd. Mose ensam må träda fram till Herren, de andra må inte träda fram, inte heller må folket stiga dit upp med honom. Och Mose kom till folket och förkunnade för det alla Herrens ord och alla hans föreskrifter. Då svarade allt folket med en mun och sa: efter alla de ord som Herren har talat vill vi göra. Därefter upptecknade Mose alla Herrens ord. Och följande morgon steg han tidigt upp och byggde ett altare nedanför berget. Och han reste där 12 stoder efter Israels 12 stammar. Och han sände israeliternas unga män iväg till att offra brännoffer, likaså slaktoffer av tjurar till tackoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålarna, och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Och han tog förbundsboken och föreläste den för folket, och de sa: allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte av det på folket och sa: se, detta är förbundets blod, det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Och Mose och Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel steg dit upp. Och de fick se Israels Gud. Och under hans fötter var liksom inlagt golv, ett inlagt golv av safirer, likt själva himmelen i klarhet. Men han lät inte sin hand drabba Israels barns främsta, utan sedan de hade skådat Gud åt det och drack. Vilken upplevelse. Nu vet ju inte hur pass tydligt de ser Gud. Fötterna tycks de ha sett i alla fall. Men ingen kan se mitt ansikte och leva, säger Gud. Varför det då? Jo, därför att när Guds ansikte uppenbaras för oss, då blir så mycket av Guds riket uppenbart. Att så mycket av det vårt hjärta innehåller av död kommer till sin rätt, att vi dör. Jag påminner om när Jesus kommer på första veckodagen till lärjungarna bak reglade dörrar. Då andas han på dem och säger: tag emot helig ande. Och det mår de väl av. De mår så väl så att så småningom vågar de låsa upp dörren och gå ut. Men det står också att när Jesus kommer tillbaka så ska han döda laglöshetens människa med sin muns anda. Han ska andas på honom, och då kommer laglöshetens människa, antikrist, att dö. Och det är inte för att Gud har två andedräkter, utan därför att det är antingen av liv till liv eller av död till död. Det är inte Gud som är kluven, utan det är vi som är det. Nu hade alltså Mose med sig de här tre herrarna, Aaron och hans två söner. Och man kan ju tänka nu att nu måste ju de vara vaccinerade för alla sorters synder i fortsättningen. De här herrarna kommer naturligtvis aldrig ställa till med några dumheter i fortsättningen. Andra Mosebok 32. Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget, församlade de sig kring Aaron och sa till honom: upp, gör oss en gud som kan gå framför oss. Ty vi vet inte vad som har hänt med denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa Aaron till dem: ta guldringarna ut ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och bär dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och de bar dem till Aaron. Och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sa: detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta byggde han ett altare åt honom, och Aaron lät utropa och säga: imorgon blir en Herrens högtid. Dagen därefter steg de tidigt upp och offrade brännoffer och bar fram tackoffer, och folket satte sig ned till att äta och dricka, och därefter steg de upp till att leka. Det var nog inte ringlekar det handlade om, utan det var nog något annat. Jaha, nu gör Aaron en guldkalv, kan man tänka. Detta är er Gud som har fört er upp ur Egypten. Man undrar, är karln inte klok? Har han glömt det här han var med om? Ja, på något konstigt sätt har han det. Och man skulle ju tycka att ja, det här det var en egenomlig berättelse, som det inte var, för att man kände igen sig. Att det är så konstigt detta, att det man har erfarit av Guds godhet, det kapslas så lätt in på något underligt vis i ens liv. Det har så liten förblivande kraft många gånger. Det är en gåta det här. Aaron är ju en gåta för oss. Hur kan man se Gud och sedan göra så här? Och sedan tillverka en guldkalv och säga: detta är Gud, när man har sett honom. Och ändå förstår vi, det är möjligt. Vi tar hans söner också, så är vi av med dem. Tredje kapitlet i tredje Mosebok. Men Aarons söner, Nadab och Abihu, tog var sitt fyrfat och la eld i dem och strödde rökelse på dem och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett en befallning om. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem så att de föll döda ner inför Herrens ansikte. Och Mose sa till Aaron: detta är vad Herren har talat och sagt. På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig. Och Aaron teg stilla. Också det här är ju gåtfullt. Och det gåtfulla ligger ju i att man känner igen sig. Vi ska gå till profeten Hosea, till det tionde kapitlet. Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Ju mer de såg av Guds godhet, desto mer avföll de. Elfte kapitlet. Från början. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade, dess mer har de dragit sig undan. De frambär offer åt baalerna, och åt avgudabilderna tänder de offereld. Och likväl var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog dem upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Gåtan i det här, den uttrycks ju just i den texten vi läste i femte Mosebok. Gud har bevisat folket mycken godhet. Och folket säger, nu vill han förgöra oss. Och vi reagerar ju ofta på samma sätt. Tänk så lätt vi har att göra Gud krävande. Den Gud som vill råda över oss med sin godhet. Tänk så lätt vi ändå har att skapa bilden av den krävande, nästan skadeglade guden. Det gåtfulla är ju inte att den bilden dyker upp på vår näthinna när vi befinner oss i djup kris. Utan det gåtfulla är att det behövs ingen kris. Utan det finns en sorts tyngdlag nästan. I vår uppfattning av Guds person. Att även om vi har stått med händerna i vädret och jublat över Guds godhet. Så simsalabim rätt på det så är vi där i alla fall och tycker att han är krävande. Vårt hjärtas uppsåt och tankar. Vi ska gå till andra konungabokens 11:e kapitel. Kungaboken heter det ju numera. Två kung 11. Nej. Vad säger jag? Nej, nu pratar jag i natt. Första kungaboken 11 måste jag. Just det. Första kungaboken ska det vara. Nu blir det bättre. Här träffar vi samma gåta igen. Kung Salomo. Han som hade fått en vishet som gick utanpå det mesta. Man skulle tycka att den karln skulle naturligtvis vara helt fri ifrån alla dumheter efter det. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Det låter som en skoaffär här. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn, ni ska inte inlåta er med dem och det får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans Gud som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna. Och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse på berget öster om Jerusalem och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor så att de fick tända offereld och frambära offer åt sina gudar. Och Herren blev vred på Salomo därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud, och så lyssna nu, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom. Här har vi gåtan igen. Hur i all världen kunde karn glömma den Gud som hade uppenbarat sig? Och när han fick en sån makalös vishetens nådgåva. Andra krönikeboken 26. Då befinner vi oss på profeten Jesajas tid. Det är någonstans i mitten på 700-talet före Kristus. Det heter ju när Herren uppenbarar sig för Jesaja i templet att det var i det år då kung Uzzia dog. Vem är kung Uzzia? Jo, det är en man som börjar bra och slutar dåligt. I början är han gudfruktig och allt går därför väl. Fjärde versen. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Och han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som gav akt på Guds syner. Och så länge han sökte Herren lät Gud det gå honom väl. Och så följer då en beskrivning av på vad sätt Gud låter det gå honom väl. Och det sker då inte minst politiskt. Så hoppar vi till 16 versen. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Asarja dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Uzzia och sa till honom, det åligger inte dig, Uzzia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Uzzia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Och när överste prästerna Sarja och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan drev de strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Uzzia spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, till han var utesluten från Herrens hus. Hans son Jotam förestod då kungens hus och skipade rätt åt folket i landet. Ja, nu hade Gud alltså uppenbarat sin härlighet och då vaknar Uzzias innersta tanke. Då kan han inte bara vara kung. Nu ska han in och tända rökelsen också. Hur mycket uppenbarelse tål vi? Se där, en bra fråga. Det kanske är barmhärtigt att inte Gud visar sig för oss riktigt varenda dag. Ty när han uppenbaras för oss, så att säga uppenbaras vi för honom. Därför är detta med att lära känna Gud en livsprocess. Den går inte hux flux. Men vår önskan i alla livets situationer måste på något sätt vara att lära känna Gud. Och samtidigt att bli löst ifrån ens egna tankar om Gud. Och här finns en kolossal hemlighet i detta. Vi kanske ska sluta för idag med Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Alltså, ingen känner Gud. Vi kan inte automatiskt ta vårt livs alla händelser och lägga dem, så att säga, i en hög och ur summan av allt som har hänt oss dra slutsatsen om vem Gud är. Därför att in i allt detta blandar sig ju våra hjärtans tankar. Vi kan alltså inte lära känna Gud med mindre än att han uppenbarar sig. Att Sonen uppenbarar Fadern för oss. En aktiv process med ett gudomligt initiativ. Och Gud gör inte detta riktigt hur som helst och när som helst. De visa och kloka, de tål inte mycket av Guds uppenbarelse, för då dör de. De som är som barn, de tål lite mer. Och om vi dessutom, så att säga, kan behålla vårt barnaskap när Gud uppenbaras för oss, så att vi inte blir som Salomo till sist och inte blir som Musia, utan på något sätt kan behålla vår litenhet, så att vi kan förvalta kunskapen om Gud på rätt sätt. Därför kan vi aldrig sätta det här på en formel och liksom förstå att ja, Gud lär man känna på det och det och det viset, och det är lika för alla. Utan istället måste vi vara inställda på att det går olika till för oss alla. Och att vår längtan måste på något sätt vara denna: i glädjens dagar och i smärtans dagar, Herre, på vad sätt kan jag lära känna dig i din godhet idag? Lös mig från mina tankar om dig, så att jag idag kan se vem du är i ditt ord och i mitt liv. Herre, så gör vi detta nu till vår bön inför dig. Vi ber att du verkligen uppenbarar din natur, din godhet för oss. Och att du samtidigt renar oss, så att det som din uppenbarelse i ordet och anden för med sig, när vårt hjärtas innersta tankar också kommer idag, att vi blir lösta och renade från det, så att vi allt klarare och allt entydigare kan se dig och förstå dig
och inte så att säga avlägsna oss ifrån dig. Så att vi inte förhärdas. Idag om ni får höra hans röst så må ni inte förhärda era hjärtan. Hjälp oss att det inte blir så här. Hjälp oss att vi inte blir så vana vid ditt ord så vi blir som vaccinerade. Totalt träboxaktiga allihopa. Därför att vi är så vana vid alltsammans. Vi har vant oss vid det heliga och vid det oerhörda. Hjälp oss att behålla barnaskapets förvåning och häpnad. Så att det blir liv och inte rutin. Amen.